Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vi är sponsrade av Läns Försäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 538 av Pappapodden. Jag, Manne, tänkte att jag skulle berätta lite om min dag. För att jag känner så här att det har varit så mycket ändå fokus på att jag liksom inte riktigt får ihop det. Och det är lite så här jobbigt allting och bla 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 och sådär. Men då tänkte jag ändå att...
Det är nog i och för sig mest i ditt huvud och mellan raderna.
Okej. Okay.
Nej, men att det här... för mycket är väl att du åker till Grekland och har glada barn som pussar på varandra och sånt där.
Ja, just
ja,
det.
I för sig, du, ja.
Just det, för sig. Men, jo, men jag tänkte mer så här in i huvudet det här med att man krocken mellan liksom de här veckorna och hur ska man hantera att man är ensam och så har man barnen. För det har varit lite speciellt nu den här veckan ju, när man kom hem från Grekland och det var liksom... Där hade det varit verkligen fullt ställ ju med ungarna och allting, och sen så kommer man hem och så är det liksom... Så är det en tom lägenhet så där. Det är ju lite ja, det är lite speciellt. Men då i alla fall så
det.
Idag så jag var ute en sväng igår men var hemma vid typ 12, så det var inte speciellt sent, 11:30 var jag hemma kanske. Somnade, vet du när jag vaknade?
Alltså det är någonting som du vad sa du, var hemma vid 11:30?
Ja, och gick och la mig. Jag somnade kanske vid 12:30. Jag låg och kollade på lite dokumentärer och så där. Ett kanske jag somnade.
7:30.
Jag vaknade 11:30.
Oj.
Och bara, aha, wow. Gick upp.
Jävlar.
Ja, nej, men det var ju jättemärkligt.
Men får du ångest då? Eller tycker du att det är kul?
Nej, jag fick inte ångest. Alltså det hade väl varit ångest. Nej, jag tänkte att kroppen behövde väl det. Alltså. Så gick jag upp och då tänkte jag först att jag skulle så här bara gå rakt ut. Göra en termoskaffe och bara gå ut och promenera. Liksom det första man gör. Så då gjorde jag det. Men sen så när jag kom ut så bara, fan, det kändes så här bra. Så jag bara, jag springer istället. Så jag gick tillbaks, så bytte jag om lite snabbt. Och sen så gav jag mig ut på en joggingtur. Första typ jag vet inte på hur länge. Jag sprang ju lite i Grekland, jag sprang 6 kilometer. Men nu sprang jag liksom ändå så här,
ja, du har haft knäproblem, så du har inte sprungit typ.
Ja, jag har haft knä och höftproblem. Våren. Men nu har jag liksom fått lite övningar från en sjukgymnast som jag har gjort. Jag vet inte, jag tycker det känns... Det känns liksom lite bättre, tror jag. Alltså kanske. Men jag vågar inte ropa hej nu. Men jag sprang i alla fall min vanliga första runda. Så 9 kilometer drygt.
Den är för första gången på hur länge var det då?
Nej, men jag sprang ju i Grekland. Jag sprang
första rundan.
Ja, jag vet inte. Det kan man ju kolla sen på Strava.
Men kanske november typ, eller?
Ja, jag vet inte fan om jag har sprungit i första sen. Jag vet ju att jag sprang i Mexiko vid årsskiftet. Och sen så sprang jag
men
i Grekland.
Men där finns ingen första runda.
Nej, det finns ingen första. Nej, jag vet faktiskt inte när jag sprang första rundan. Men jag sprang den i alla fall.
Första gången du utgick nu från nya lägenheten.
Ja, exakt. Så den blir lite längre nu. För förut har den varit typ 8,6 eller någonting. Nu blir den typ 9,1 eller något sånt.
Uh-huh.
Ja, whatever. I alla fall, jag sprang den här rundan. Och jag hade ju... Jag har ju tappat bort min laddare till min Garmin-klocka. Så att den är helt urladdad. Och jag kommer aldrig ihåg att köpa ny. Jag har en sån här... Det är liksom långt ner på min Manne Forsberg-lista. Jag glömmer bort det hela tiden. Men då körde jag med Strava-appen i telefonen så att jag fick i alla fall tiden och sånt. Och jag sprang för fort. Jag märkte ingenting när jag sprang. Och jag tycker att det är så häftigt hur man bara genom att köra på med cross-trainern ändå har liksom bibehållit alltså kondition. För jag kände mig ganska stark liksom, när jag sprang. Det kändes faktiskt otroligt bra. Och sen efter det så sprang jag hem då och bara satte på mig lite torrt överdragsgrejer. Sen gick jag till bolaget, köpte lite bubbel och några bärs. Sen drog jag till gymmet, körde lite rehabövningar, bastade. Länge bastade, jag bastade typ 45 minuter. Jag satt och snackade med en lirare i 50-årsåldern som var uppväxt i Rågsved och som vi hade lite gemensamma bekanta från Skogås-tiden. Skoj. Och vi satt och snackade lite skit. Och sen efter det så gick jag och köpte en bukett. Min nya grej, du vet, att man har lite snittblommor hemma.
Och, ja, det är bra. Det är lite Åsa, vänta, inte Åsa Moberg. Vad heter hon? Åsa Lindeborgs pappa.
Ja, just det, exakt.
Mig äger ingen. Han var ju extremt noggrann med att ingen skulle få tänka liksom att han var, att han hade låtit hemmet förfalla sig bara för att han var en ensamstående pappa liksom.
En ensamstående gravt alkoholiserad var... pappa.
Ja, precis. Utan det var liksom fina gardiner och ren stärkt duk och såna grejer.
Ja, jag är väl så också.
Och så vågar han inte handla i manuella disken charkisar, fast han älskade det mer än allt annat. Han var rädd att göra bort sig. Och där är det ju inte som du, för du säljer ju till och med charkgrejer.
Ja, där har jag ju en trygghet i det nu. Även om jag kommer ju aldrig ihåg någonting i alla fall, vad de säger. Så att,
det gör inte det.
Nej, det går in i...
Vad heter den här klassiska spanska korasen då? Som är så omtalade med rätt lite äldre kossor från en viss ras. Du får inte googla nu.
Nej, jag googlar inte. Jag har ingen aning. Jag vet ju. Jag köpte
Rubio Gallega.
Ja, jag köpte ju det för någon vecka sedan bara. Ja, men det kommer jag glömma bort.
Säg till om du vill veta någonting om spanska delikatesser.
Ja, gärna. Alltså, jag kommer heller aldrig ihåg vilka ostar som är vilka. Alltså Gruyère, Manchego, allt sådana, vad som är vad. Alltså, jag vet fan. Men i alla fall... Sen efter att jag hade varit på gymmet och bastat så begav jag mig hem och har dammsugit hela lägenheten och städat. Och nu snart så kommer det två kompisar hit och vi ska dricka lite vin och sen ska vi gå ut. Alltså, det är så här, alltså, och då tänkte jag så här, vilken jävla drömdag ändå. Alltså det känns ju liksom... Jag vill ju också passa på att njuta och inte bara hålla på så här och bara känna att fan vad jobbigt det är allting och livet och hit och dit varannan vecka. Men det här var ju så här, det här blev ju en kanondag på alla sätt och vis.
Ja, verkligen. Kan du göra någonting för att liksom duplicera den då?
Ja, men vet du, jag kan göra lite, för jag kan bringa lite sälta i den. Jag tänkte först, ska jag strunta i att berätta den här grejen? Så bara, nej, men jag gör det i alla fall, för det blir liksom en liten kuriös, kul detalj. Innan jag gick hem och innan jag köpte den där buketten så var inne på apoteket och så gick jag fram till en expedit och då stod det ganska mycket folk runt omkring mig. Och det här tänker jag ska fungera lite grann som ett exempel på hur verkligheten ibland inte stämmer överens med att verkligheten inte alltid är vad man tror. Ja. För att då sa jag till henne, och hon blev nästan lite rädd, men jag sa till henne, ursäkta, kan du komma med mig ett tag? Hon bara, va? hon bara, ja, ja men kom. Och sen så gick vi till ett litet undanskymt hörn och sen så sa jag det så här.
Fan vad obehagligt.
Ja, men jag ville ju, jag kunde ju inte säga.
Hon tryckte inte på larmknappen.
Nej, men jag kunde ju inte säga heller, hej, jag vill fråga dig om någonting känsligt. Alltså, jag kunde liksom, utan jag var bara, hej, kan du komma? Jag tänker så här, de är väl vana med det. Men hon, jag vet inte om hon var ny, men hon blev, kändes lite, det känns nästan som att de var hotad. Men så började de fram och så viskade lite så här, finns det någon receptfri salva mot hemorrojder? för, ja, vi behöver inte gå in på detaljer där, men det är också roligt då att jag tycker att det är pinsamt att, att i det där sammanhanget där det liksom är kanske 12 personer i butiken som skulle kunna höra det, där tycker jag att det är pinsamt då att antyda att jag möjligtvis kanske har någon typ av problem med min ändtarmsöppning. Men jag kan här basunera ut det för tusentals personer utan några som helst problem. Och det är det här jag menar med att, jag vet inte vad jag skulle säga, att det var någonting med verkligheten. Det är väl mer att man är en dubbel natur, att det liksom är...
Ja, men man behöver, så här, för att det ska vara okej så behöver man någon slags förförståelse. Du vill liksom inte bara vara hemorrojdmannen, men du kan vara det om man vet typ att vem du är och att du har haft den här sköna dagen och allting.
Ja, just det. Men jag fick i alla fall en salva, så det känns ju, eller fick jag ju köpa den. Men det var ju ett lyckligt slut på just den delen av min dag. Men är du inte liksom, känner du inte så här vilken jävla bra dag eller?
Jo, det var därför jag undrar om du kan duplicera. För du borde ju, eftersom du har varannan vecka fri, så borde du kunna göra fler såna dagar, tänker jag.
Ja, men många dagar så jobbar man ju.
Ja, just det.
Men det som jag har tänkt och som är liksom en ny grej som jag har börjat tänka på, typ som att jag var igår ute och att jag kände så här, jag vill fan vara fräsch imorgon. Att det liksom är så här, att jag har börjat komma in i ett stadie där det är så här att det är liksom inte asroligt att bara vara ute och bara vara ute, alltså liksom. Nej, så det. Utan att det finns någonting härligt i att komma hem och gå och lägga
sig. Vad gjorde
sig.
Du igår då?
Ja, men då var jag med en bekant som hade en liten fest hemma och sen så gick vi till Babylon och drack några öl och sen åkte jag hem.
Hur många enheter tror du drack då från start till mål? Och du vet vad en enhet är. Det är ju 33 centiliter starköl eller ett vinglas med 12,5.
Ja, men,
eller 4 centiliter starksprit.
Men jag kan säga så här, jag drack 3 glas vin och sen så drack jag en väldigt svag gin och tonic för att jag, jag gjorde den svag och sen så drack jag en och en halv stor stark på Babylon.
Just det.
Ja, det var ingen mega mängd ju. Eller?
Nej, det var det inte. Nej. 6 enheter kanske.
Ja. Det är ju en frukost.
Ja, typ för vissa i alla fall.
Ja, nej men så att det var ju det känns ju skönt och dagen är liksom inte riktigt slut än utan nu ska den ju fortsätta. Nej. Och så känns det ju så perfekt nu att man också har fått podden inspelad eller det har man ju inte fått ännu men den är ju på god väg.
Det där är lite för mycket meten. Du kan inte sitta och berätta för dem som lyssnar på podden att det är skönt, för snart har du gjort färdigt det de lyssnar på.
Ja, men det är ändå skönt att bocka av saker på listor, tycker du inte?
Sluta, nu får du sluta. Jag ska också berätta om några dygn som i mitt liv.
Ja.
Och det har varit så att jag... Alltså det har hänt lite olika saker. Adrian har sovit jävligt dåligt så att Sara fick lite panik eftersom hon brukar ta honom nästan alla nätter. Hon ammar fortfarande och det kommer, alltså hon tänkte här en vecka var ju borta några nätter och tänkte sluta efter Köpenhamn.
Ja, men hon ammar på liksom natten hon, bara eller? Antar jag.
Nej, på dagen också. Alltså men alltså inte som det är ju inte nu är det liksom inte som mat.
Nej,
utan
det.
Mer som lite vätska och tröst och mys och så.
Just det.
Han käkar ju massor och så men så det är väl mindre mängd liksom men hon tänkte sluta efter Köpenhamn men sen träffas de igen och han vill det så gärna och det är mysigt för båda och sen så trillar hon dit.
Mm.
Så att fortfarande är det så och hon har ju ett väldigt ett jobb som kräver väldigt mycket av henne och hon har också en bebis som kräver väldigt mycket av henne. Och nu så var det lite olika saker som hände samtidigt. Jag skulle ha ju löpargrupp ibland i Stockholm och Göteborg.
Just det.
Och det har ju varit ganska problematiskt under föräldraledigheten, för att tanken var att jag skulle liksom fixa en barnvakt som skulle ha de här gångerna när jag åkte till Göteborg. Mm. Det lyckades en gång, och den gången lyckades det inte så jättebra, för att den barnvakten kände inte att det gick så bra, eller kände sig inte helt trygg, så att hon hade en väldigt tät korrespondens med mig, och typ Sara fick komma hem lite tidigare och sådär, och lösa av henne. Mm-hmm. Så att det gick liksom inte friktionsfritt. Andra gången...
Men hur går det med det där barnvakt? Du har ju pratat om det här i podden.
Ja, det går både jättebra och jättedåligt.
Aha.
Det är jättedåligt att den här firman som skulle hjälpa mig, de har gett upp nu. Jag berättade ju om att de tog en kvinna som kändes väldigt gränslös och som sjukskrev sig inför första gången hon skulle barnvakta. Aha. Och låtsades att ja. Och sen efter det har de inte hittat någon ny. De är väl rädda efter 2 klavertramp att det ska bli fel en tredje gång, så att de tycker att det är bättre att inte ens försöka. Så att jag har inte fått den därifrån. Däremot så har jag lyckats, det här har ju varit min dröm, jag har lyckats rekrytera en minisatstjej.
Har du gjort det nu?
Ja, men det är lite så här mindre än vad jag kanske skulle vilja. Men hon kör, alltså upplägget är, nu blev det inte så den här veckan, det var så förra veckan, att hon, jag och Adrian hämtar henne, alltså han är på minisats till 2 på fredagar, alltså vad blir det, 12.30 till 14. Och sen så åker hon och jag och Adrian hem tillsammans, för hon slutar då. Och så blir det att hon är barnvakt från typ 14.30 till 18. Så det är ganska bra.
Ja, vad kul.
Ja, men det har bara varit en gång än så länge, och det måste vara just fredagar. Men hon är ju grym. Mm. Hon berättade att första gången då, det är ganska också chillpass för henne, för att där vid 14.30 då vill han sova i princip det första han gör. Mm. Och så sover han gärna 1,5-2 timmar. Så att de myste lite, och sen somnade han på hennes bröst, och sen så låg hon i soffan med honom i typ 1,5 timme. Och kände ändå lite så här oro. Hon har ju inte fått någon typ inskolning hemma hos oss eller så, eftersom de känner varandra så väl, så att det inte att det ska behövas. Så hon kände lite så här, gud vad mysigt, men undrar han reagerar när han vaknar. Och när han vaknade så tittade han upp och bara började asgarva. Blev helt så här chockad och jätteglad. Bara, vad fan, vad sjukt. Vilken jävla mindfuck att jag ligger på ditt bröst hemma i min egen trygga vrå. Och sen så bara la ner huvudet och gosade lite, sen tittade han upp igen och skrattade. Så att det gick väldigt, väldigt bra.
Gud vad mysigt.
Ja, verkligen. Men det här var ju en torsdag som jag skulle till Göteborg. Ja, men just det. Och så andra gången... Alltså det är fyra gånger under min föräldralighet som jag haft med åka till Göteborg-grejerna. Första gången så hade jag barnvakten, det gick inte så bra. Andra gången så sjukskrevs i barnvakten några timmar innan det var dags. Mm. Så att jag fick dumpa Adrian hos Sara. Tredje gången fick jag också dumpa Adrian och Sara. Ingen av de här gångerna passade det särskilt bra med hennes jobb eller så. Och nu den här gången sa hon att nu kan du faktiskt inte dumpa honom i mitt knä, för att det går helt enkelt inte. Och då fick jag ganska mycket panik och visste inte vad jag skulle göra. För att man kan liksom inte bara ta heller vem som helst, för det måste ju vara någon som han har träffat förut och som är en trygghetsperson.
Mm.
Typ, jag kan inte fråga hans mormor, för de har träffats för lite.
Mm. Ja, jag fattar precis.
Och jag kan inte träffa frågans farmor heller, för hon är Hudik. Och om hon kom ner så skulle de också träffas för lite. Det krävs lite mer. Så att jag kom på den briljanta idén att ta med mig Adrian till Göteborg.
Ja.
Men också ta med Rut, för att jag behövde ju en barnvakt de ungefär 75-80 minuterna som vi skulle sticka och springa.
Mm.
Och Rut var först lite tveksam, men sen så sålde jag in frukostbuffé.
Ja.
Och sen så bokade jag ett fint hotell, och jag tog inte ett standardrum, utan jag tog liksom 2 nivåer upp från standarddubbelrum.
Nämen.
Med liksom panoramavy över Göteborg, och man såg ut över trädgårdsföreningen, och ja, det var tjusigt helt enkelt.
Mm.
Och då kunde hon tänka sig göra det här.
Alltså hur viktigt var det att rummet var 2 snäpp över standard?
Ja, men det var nog även ganska viktigt.
Det var det. Mm.
Ja, eller okej, det kanske inte var. Det viktigaste var att det skulle vara tillräckligt bra hotell för att man skulle veta att de hade riktigt bra frukost. Nej, för det är inte en självklarhet.
Nej.
Alltså det finns väl en del sån här typ, jag ska inte hänga ut några, men som har liksom ganska sorgliga frukostar.
Ja, det har man hört talas
om. jag bokade ett hotell som var garanterat inte hade en sorglig frukost. Och så fick jag med mig Rut då. Och natten innan vi skulle åka till Göteborg, alltså natten onsdag till torsdag, då hade jag ju löpgrupp hemma. Och sen så skulle jag sova med Adrian för att Sara hade fått nog. Och då var det en natt när han sov väldigt, väldigt oroligt.
Mm.
Och då var jag ganska utschasad också. Vi hade så här jobbat på kvällen, varit föräldrar hela dagen. Och så här. Så jag var jättesliten och han var en liten kamin. Trots att jag gav honom Alvedon så hade han 39,9.
Oj.
Det är ju rätt mycket feber faktiskt.
Ja, det är det.
Och så sov vi fullkomligt uselt. Och sen så vaknade vi upp då på morgonen och både han och jag var rätt trötta. Och jag skulle... Jag hade typ lång tid på mig att packa. Alltså jag skulle, när vi vaknade så hade jag så här kanske 2,5 timme eller 2 timmar tills att jag behövde gå hemifrån och möta upp Rut för tunnelbanan och sen åka till centralen.
Ja.
Och jag hade tänkt innan att ja, men då sticker väl vi och tar en liten löptur så han kan sova i vagnen och sådär som vi brukar.
Mm.
Men jag märkte att jag kunde inte göra någonting för att han körde nog inte nudda mark. Alltså han behövde så här vara på mig konstant. Alltså jag höll i honom när jag gick på toa till och med.
Mm.
Så att så plötsligt blev så här, fick jag duscha när han gallskrek och han hade mycket lägre feber och känslan var att så här, han hade liksom inga andra symptom, det var mer bara typ tandsprickning. Mm. Nu hade han utan Alvedon då på morgonen så här 38,0 men var bara väldigt, väldigt klängig liksom.
Mm.
Mötte upp Rut, så åkte vi till Göteborg. Det som var tur var att han sov ändå en dryg timme på mitt bröst på tåget.
Mm.
Sen så var det ju, han var nöjd också på tåget, men att han var nöjd, det var ju för att jag hela tiden hittade på grejer med honom så att han skulle vara nöjd, om du förstår.
Ja, jag fattar precis.
Alltså, och sen så tog jag också fel på en timme, så att när han, jag trodde så här, nu är vi framme om 40 minuter. Sen bara, nej, vi är framme om 1 timme och 40 minuter.
Oh,
när han vaknade. Och
vi på tåg och också här, alltså det, då ja. Måste man gå runt och typ huka sig och...
Ändå bättre än bil måste jag säga,
ja, det, men det
för att man kan det, för annars får man bara så här, jaha, nu får jag stå ut med skrik liksom. Här är det så här, jag kan hålla honom nöjd.
Mm.
Men jag får kämpa väldigt mycket. Mm. Jag får gå runt, jag får stå i någon vestibul, jag får visa honom någonting som han kan hålla eller titta på eller så där, spela lite boll som han kastar åt helvete så att de andra passagerarna tar upp den 2 gånger tills de bara låtsas att de inte ser bollen längre vid deras fötter typ. Sådana grejer. Och sen en annan liten stress som kommer in, det är ju att så här, Rut har ju varit lite tveksam till den här Göteborgsresan. Jag vill ju verkligen att hon ska få en jättebra resa.
Mm, just det.
Så jag vill inte att hon ska känna liksom att hon blir helt begränsad av en skrikbebis, utan det här är ju liksom vacay. Det här är pappa-dotterresa.
Mm.
Med bebissällskap bara. Så kom jag till Göteborg, där hade jag tyvärr en grej som jag behövde fixa. Jag behövde gå 2,1 kilometer. Det är fan längre än man tror med barnvagn och en 10-åring.
Ja, det är
ganska kuperat också. Så behövde jag gå till, och jag vet inte ens om det var 2,1, det var säkert Fågelvägen.
Mm.
Det tog en dryg halvtimme.
Mm.
Så behövde vi gå till Mårten, M-A-U-R-T-E-N. Det här revolutionerande nutritionsföretaget för idrottsnutrition. Mm. Nutrition. Där jag skulle hämta upp en massa produkter.
De gör sådana sportdryck och gels och sådana som man har när man springer och cyklar och grejer.
Exakt så. Det som till exempel Eliud Kipchoge använder när han slår världsrekord.
Och till exempel Nisse Edvall använder alla gånger han har sprungit maraton.
Ja, precis. Mm. Bara en sån sak. Så att om man tar sådana så är man ganska gott sällskap. Nej, men visst, vi gick dit och så var det en trevlig kille där som gav mig... drygt 100 gels.
Jobbar inte och... Mustafa Mohammed där på något sätt?
Jo, jag har träffat honom där också, men han hade gått för dagen när vi kom dit.
Mm. Verkar...
Men det var jävligt starkt.
Han verkar ju trevlig.
Rut sa utan att veta att han är skittrevlig. Mm. Om det har väl berättat, sist jag var där så insisterade han mig på att skjutsa mig in till city till eventet.
Är det sant?
Och så sa jag, men du, jag kan gå, men eller är det på vägen för dig? Så svarade han liksom undvikande på det. Han ville inte säga riktigt var han bodde. Så insåg jag att han bodde i Partille som var så här. Alltså han körde åt helt fel håll. Och in i stan. För att skjutsa mig. Han är det trevligaste jag någonsin har träffat. Det var kul. Förut sa, inte apropå Mårten eller sådär någonting. Utan, eller apropå att jag är intresserad av löpning typ. Så frågade hon så här. Den här Musse. Är inte han från Göteborg?
Är det sant?
Ja, under promenaden så sa jag, jo, vi är på väg till hans arbetsplats. Det var för att hon hade sett någon så här informationsfilm i skolan om migration. Där han pratade om hur det var att komma som flykting till Sverige.
Jaha.
Så det var himla kul. Nej, men vi hämtade upp då drygt 100 gels och ännu värre, typ kanske 80 stycken bars. Som vi skulle bära då och gå ytterligare en halvtimme. Det gick ganska bra. Alltså, Rut var tveksam till en promenad innan, men nu var hon ändå så här... typ lite glad att få se stan och sådär.
Mm.
Sen hade vi skitlite tid innan eventet skulle komma. Det var jättemycket folk. Vi kom 60 stycken deltagare. Mm. Och då skulle jag bara liksom... Jag hade Adrian på magen. När jag, han var liksom inte... Vet, det är lite jobbigt för att han är verkligen en hel...
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Underbar bebis. Alltså att han flörtar med folk och gillar och så här. Han blir glad om han ser någon som han kan flörta upp liksom. Mm. Så var det inte riktigt nu, för att han var liksom typ när Anders som jobbar på Spektrum, som jag gör eventet tillsammans med, skulle hälsa på honom, så typ så här, slog han bort Anders hand mer eller mindre.
Mm.
Och så. Han var inte på något kanonhumör.
Nej. Tandsprickning.
Men det var ändå så. Ja, men det var ändå, jag hade honom på babyhjörn på magen. Det var lite kul så här att ha med honom på jobbet, för att han höll sig lugn när jag körde något litet anförande och sådär inför alla deltagare. Lämnade bort honom till Rut, vi stack iväg och sprang i Slottsskogen. Väldigt lyckat och härligt, men lite så här gnagande oron, när jag insåg att vi var borta skitlänge liksom. Att så här, hur går det där borta egentligen? Och så kom jag tillbaka och Rut berättade att han hade gråtit exakt prick hela tiden.
Nej.
Och en av deltagarna, Lovisa, hon hade stuckit med bil från Slottsskogen tillbaka till där eventet var, för att hon hade fått något problem med typ någon häl eller något sånt.
Ja.
Så hon hade kommit dit, sett liksom Rut med en gallskrikande Adrian. Och hon följer mig på Strava och mina andra sociala mediekanaler, så hon har ju full koll på Rut och Adrian. Hon har sett Adrian liksom dag ut och dag in söta bilder på Strava liksom, så här, det var så mysigt att jag sprang med Adrian. Och så hon sa till mig så här: är det här samma barn som det ser så mysigt ut i vagnen liksom? För det här var inte mysigt. Och hon kände ju ett vuxenansvar. Jag måste hjälpa den här stackars 10-åringen. Men hon stod ju väldigt mycket under Adrians hierarki än vad Rut gjorde. Så när hon försökte hjälpa till så blev det bara värre liksom.
Just det.
Så hon tyckte väl liksom att så här, Manne har ljugit. Han har beskrivit det som att han är en gullig unge. Men det här är ju liksom så här, typ exorcisten eller någonting.
Men, ursäkta. Men det är lite som hemorrojdhistorien. Sanningen är inte alltid... Ja, jag vände riktigt hur jag tänkte där. Men att sanningen är inte alltid den man kan tänka sig. Det finns olika aspekter av sanningen.
Ja, men verkligen. Och det här var en väldigt obekväm sanning, kan man väl säga i så fall. Och sen så fick jag... Han blev lugn ändå när han träffade mig. Han började spela lite, så kasta boll med någon tjej som han gillade ändå. Så det gick helt okej. Sen kom ett väldigt viktig grej efter eventet. Det var att Rut skulle äta sushi.
Det gillar hon.
Hon älskar det. Alltså hon älskar ju inte särskilt mycket mat. Men sushi gillar hon verkligen. Så det var så här skitviktigt att vi skulle köpa det. Och jag tänkte så här, klockan var typ 20:30. Det måste finnas sushi överallt. Så följde vi olika Google Maps liksom, och så här såg att de inte fanns, de som stod i Google Maps, eller att de, eller inte ens Google Maps, det var kartor, du vet. De fanns inte, så bara, men vi checkade in på hotellet och så frågade vi dem.
Mm.
Och, för jag hade så otroligt mycket packning också. Så vi checkade in och så tog jag med mig Adrian och gick ut och skulle köpa sushi. Det skulle finnas inne på centralen som var bara typ så här 15 meter bort.
Mm.
Och då var det två sushiställen på centralen som båda var stängda.
Nej.
Och så visade det sig att varenda jävla sushiställe i hela stan hade stängt.
Nej.
Så jag gick omkring med bebis på magen i babybjörn som var verkligen på gränsen och som så här gnydde och gnällde av och an och som kändes febrig igen. Och sen så hade jag en skrikande dotter i telefon. Och så började jag köpa McDonald's som hon deklarerade högljutt att hon absolut inte var sugen på. Och så kom jag till rummet med det och sen så lyckades hon är inte så långsint, så släppte det snabbt. Det var väldigt trevligt och kollade på Sunifjällen som jag sett många gånger, men funkar ju alltid.
Mm.
Och Adrian hade typ så här 3,5 minuter när han var ganska nöjd. Men sen så kom den värsta natten i hela mitt liv. Som var att han... Alltså han skrek... Ja, han gallskrek typ var 50 minut.
Fy fan.
Och det gjorde han... alltså trots att han fick ligga på mitt... Han låg på mitt bröst. Och sen så ibland gled han ner och låg så här på min arm.
Mm.
Och sen så började han skrika. Så började jag upp honom på bröstet. Och sen... Alltså hela natten så var han på min kropp.
Han måste ha haft ont.
Och jag har ju varit med om...
Det måste ju vara, det måste ju vara tandsprickningar ju.
Ja, verkligen. Ja. Ja, men jag gav honom Alvedon, men han hade lite lägre feber natten innan, 39,6. Men ändå, jag kände som en liten kamin. Och det blev så här... Alltså att man blir helt galen på honom. Alltså att det är först så här, stackars lilla gulliga pojke. Och sen bara, synd att man inte kan öppna fönstren för att jag skulle vilja kasta ut det precis. Och Rut tycker så här att jag... Alltså jag är ju mest så här... Åh, stackars lilla gubbe. Men sen är jag så här, snälla, nu får du vara tyst!
Mm.
Och Rut bara, man kan inte säga så till ett litet barn, är du inte klok? Och sen somnar vi om. Och sen så... Så börjar jag skrika igen. Och då är det Rut som bara... Adrian, nu får du hålla käft! Jag försöker sova!
Mm.
Så både Rut och jag bad om ursäkt nästa dag. Men jag har aldrig varit med om något liknande. För att jag har varit med om jobbiga nätter. Men då har jag så här... Alltså han har legat på en kudde och sen har man behövt ta upp honom någon gång. Nu var det att han behövde vara på mig hela natten. Och att när jag gick upp och kissade så tog jag med honom för att jag kunde inte...
Ja, men han måste ha haft jätteont. Och jag tänkte på det med bebisar som har ont. Alltså när det liksom inte finns någon som helst förförståelse vad smärta är och vad den beror på. Utan Nej. Det är bara så här, det gör så jävla ont i min käft. Jag liksom måste signalera det. Och det spelar ingen roll vad du säger till mig, för jag förstår inte dina lugnande ord och att det inte är någon fara, utan jag måste bara skrika rakt ut för att det är ont.
Och ligga på dig liksom.
Ja. Vi fan vad vidrig.
Och sen så, alltså det var en jättejobbig.
Men vad mysigt, jag tänker på en sak som var, jag tänker på min resa med grabbarna, att vi kom nära varandra, alltså så här, att vi var ett team. Nu fick ju Rut och du gemensamt uppleva det här klassiska sentensen, det som hände på natten stannar på natten.
Ja, verkligen.
Alltså att liksom här,
ja, vi var i samma lag där för det mesta, när hon inte tyckte att jag var liksom för hård mot honom.
Jo, men det är det jag menar, att det är så här, att man kan titta på varandra lite på morgonen och bara okej, drop it like it's hot, vi går vidare i livet bara.
Ja, men verkligen. Och det kändes som att hon tog det jävligt bra, för jag tyckte liksom synd om henne också, men hon verkade det se, alltså det blev ju som någon slags så här, lite speciell och spännande och strapatsrik resa.
Ja.
Men sen kom vi till den här frukosten då, och den var verkligen helt sjuk i huvudet bra. Alltså den hade, du vet, gravad lax, hemgravad lax och rökt lax, och de hade någon så här god laxröra med kapris. Nu tar jag bara laxen för att visa liksom utbudet.
Så det var en otrolig frukost.
Det var laxtema.
Lax.
Ja, men jag gick på laxen först också, men liksom så där var det på varenda grej man kan dyka på. De hade liksom guacamole, har jag aldrig varit med om på en hotellfrukost.
Nej, det har faktiskt.
Det var hur bra som helst. Det var hembakade surdegsfrallor, det var liksom högklass. Men jag tog en tallrik och lyckades fi med typ halva, för att jag behövde liksom så här stå och vagga honom för att han var så orolig. Och han ville inte äta någonting. Och han åt inte någonting dagen innan heller. Och han åt ingen frukost.
Så då fattar du. Han är hungrig, lågt blodsocker och har ont och har sovit dåligt. Alltså det är vad är det kallas det för? Perfect storm? Eller vad är det?
Ja, det var det verkligen. Ja, och också lite så här. Jag tror inte det blev bättre av att du åkte till Göteborg. Jag tror han tyckte det var så här lite skum grej.
Nej, men det var ju också vidrigt att det också så här sammanföll med att du skulle åka dit.
Ja.
Att det liksom är så här, ja, men nu skulle man behövt bara vara hemma och typ bara vara hemma verkligen. Och sen så ska ju du göra massa grejer. Fy fan vad vidrigt.
Styrkekram ja, en mass. Tack. Och det gick ändå svinbra. För han sov, Rut sov också, för hon var så sliten efter natten.
Mm.
Adrian sov typ så här 2,5 timme. Och sen så åkte vi tunnelbana. Jag åkte fel förstås, tog fel linje och åkte till telefonplan. Nej. Vilket gör att man måste åka åt fel håll för att byta med Liljeholmen. Och han grät skitmycket på tunnelbanan. Sen kom jag äntligen hem och sen så typ orkade jag inte göra någonting mer. Och idag har
men kunde du lämna bort
fortsatt
honom då lite till Sara, eller var det så att
och det gjorde jag verkligen när hon kom hem sen. Och tyvärr så är det lite grann så att alltså, det är lite så här omskakande för honom att vara ifrån henne, tror jag också. Så att idag gjorde vi vår vanliga, var ute och sprang med honom i vagnen. Och då var han inte alls som vanligt, utan han grät i vagnen som han aldrig gör. Han sov bara typ 35 minuter fast vi var ute och sprang typ 1,20. Och sen så somnade han när vi kom hem istället, för att han behövde liksom så här närheten när han sov.
Men det är ju det här också med bebisar och deras jävla faser. Att man tror att så här, ja. Men nu har jag ett system, det här funkar. Och sen ser jag plötsligt så bara, nej, det funkar inte längre. Och så bara, är det liksom några dagar, någon vecka tills man ska hitta det här nya systemet som funkar. Ja. Och så, nej, fy fan, åh gud. Jag fick lite sådär panik på... att ha en bebis. Jag tror att jag inte har en bebis.
Jag satt också och pratade med någon stackars kvinna från Umeå om så här, om min natt, alltså på hotellfrukosten.
Mm-hmm.
När Rut var på rummet och gjorde någonting. För jag behövde typ så här dela med mig av hur det hade varit. Och fick lite stöd. Hon bara, jaha, när är det någon som kan lösa av dig då? Och sådär. Hon blev så här, tyckte så här att ska jag, typ så här, ska jag ta barnet eller ska ringa SOS eller liksom så här.
Ja, just det.
Och såg att jag var rätt trött.
Ja, men så här, det sitter någon vimmelkant i poddprofil och bara, ja, jag hade försökt öppna fönstren, jag hade velat kasta ut honom i natt och ja, var det god lax det var här, mycket lax. Ja, tycker du om lax? Ja.
Exakt så var det. Ja, men så det var, men samtidigt så är det så här att kanske Rut känner också att redan nu så håller jag ju på att göra typ som en episk berättelse av det här. Och den här ganska jobbiga promenaden till Mårtens huvudkontor är liksom så här en mysig... Rut och jag hade en idé, alltså jag började prata göteborgska, sen kom jag på att varje gång jag pratade göteborgska så ska hon få 10 kronor.
Jaha.
Och det blir 80 kronor för man kan inte låta bli att prata göteborgska när man är i Göteborg.
Nej, det är sant.
Ja, men så vi hade rätt kul ändå på något vis, fast det var det värsta jag någonsin har varit med om.
Ja, men det, alltså det är väl som allt annat här som vi har varit inne på idag, att sanningen är liksom inte det finns inte bara en sanning. Det kan vara kul eller det kan också vara vidrigt. Du kan ha en jättegullig bebis, men det kan också vara en jättejobbig bebis. Jag kan vara blyg och inte vilja prata om mina hemorrojder, men jag kan också prata om dem högt och tydligt så att alla som ids och inte ids heller får höra.
Jag håller med, men jag tänkte på den här veckan, jag tror att för att jag blivit skör på grund av den här Adrians tandspriktningsgrej att jag tänkte på det idag när jag sprang, så var det som att jag typ behövde kämpa rätt mycket med att hålla så här dåliga tankar borta, att det var ganska så mycket ångest på slag, att det var väl någon typ så här kemi i kroppen som var lite dålig som gjorde att alla saker som är lite dåliga blev uppförstorade.
Ja, just det.
Och så tänkte jag på den här veckan att det är så otroligt vad det är smärtsamt att leva. Och att man har tänkt eller fått beskrivet som att, så här, att i ungdomen för folk är man kanske riktningslös och man har ångest och kanske till och med får något så här, du vet, depressivt skov eller sådär. Men sen så etablerar man sig och sen så blir man vuxen och sen så blir det bättre. Men jag tycker att det känns som att väldigt många typ i vår ålder har det liksom jättejobbigt.
Men det är ju återigen så är det ju går ju i cykler och det är ju så här olika saker blir jobbiga på nya sätt så att säga.
Ja.
Jag tänker ju på med mitt liv, alltså apropå det där med att må dåligt, att man så här, du kommer ihåg när du satt i podden och sa så här, du vet att du inte behöver ha må dåligt och jag blev förbannad på dig. Men och sen så tog jag ju tag i det så att jag liksom fick hjälp och så här började käka medicin och hit och dit. Men då uppstår ju nya problem, alltså så här, okej, men nu mår jag inte dåligt längre, men okej, men vad ska jag göra av mitt liv? Alltså då blir det ju, då kommer man ju till någon typ av insikt i det, att man måste göra någonting åt det. Och då restes det ju en massa frågetecken kring saker som man gör och hur man gör saker och vill man göra det och hur vill man göra allting. Och då blir det ju helt plötsligt jobbigt igen för att man måste ju då... ett, komma på hur man vill göra, två, vidta alla de åtgärder som krävs för att man ska göra det som man vill göra, vilket också kan innebära massa umbäranden i form av att man kanske sårar folk eller att man sårar sig själv eller att man gör dumt och så vidare. Så jag tycker att det är ju jävligt svårt att leva, det är det ju faktiskt.
Ja, det är jättekämpigt och det är så här, totalt åldersoberoende, för att jag märker ju hur min ettåring kämpar, och jag märker hur min tioåring kämpar, och hur min snart 13-åring kämpar, och hur Sara kämpar, och jag kämpar liksom.
Men jag tycker att det finns en skillnad.
Det är fan en kamp för alla.
Jag vet inte om du håller med om det, men det finns en åldersrelaterad skillnad kring det. Jag tänker på det med, finns en kille på mitt jobb som är jätteduktig, han är vid 22-23 års ålder, otroligt duktig och så ambitiös, alltså nu pratar jag om mitt jobb det här, där jag kör, när jag kör budbilen, ambitiös och jätteduktig, men han har liksom inte kommit så långt i livet att han fattar när han måste bromsa och när han måste liksom till sig själv så att säga, för att han vill så mycket hela tiden, och då att man, om man springer på alla bollar, och där tycker jag så här att man lär sig i takt med att man blir äldre hur man måste hantera sig själv för att funka liksom. Och det är ju verkligen så här någonting som man måste erfarenhetsmässigt gå igenom. Det går ju inte,
det kanske går... Men samtidigt så är man ju lite som en bebis, att det som funkade för 2 år sedan kanske inte funkar nu. Att man går igenom olika faser och perioder, och att det liksom alltså, jag pratade i podden om att jag höll mig glad genom att promenera på olika rådjursstigar. Det kanske inte alls funkar idag.
Nej, men här, i just det här specifika fallet så var det ju mer så här, om man tänker sig att man har en, man föds med vissa egenskaper så här, och sen så i takt man blir äldre så lär man sig vad de här egenskaperna är och när man ska använda dem och när man inte ska använda dem, alltså när det liksom är och när man ska bromsa och när man inte ska bromsa, det tycker jag ändå är sen, men det som du beskriver med där rådjursstigen, det är ju mer vad man gör när man pausar så att säga, men att man, men att man behöver göra olika saker för att må bra, det liksom lär man sig genom livet. Jag kan, när jag var typ 27 års ålder var det inte som att jag tänkte att jag skulle göra olika saker för att må bra eller för, liksom, för min egen skull. Och det, jag menar, det tänker jag ju nu jättemycket på. Så här, men vad mår jag egentligen bra av? Alltså, så här, vad är det, jag pratade om den här sunda vuxna ju förra veckan. Att man har den inom sig. Sen har man ju, apropå allt annat som jag pratade om där, att allt är så dubbelt, så har man ju två sidor ju. Man har ju den här otroligt barnsliga sidan också. Den finns ju där inne. Men sen så har man ju en sund vuxen som man kanske inte alls i samma utsträckning hade för 20 år sedan. Som ändå finns där och gör sig påminn ibland. Och som man, om man lyssnar riktigt noga och sätter still och kupar händerna runt öronen, och om man har riktigt tur och det är vindstilla, så kan man höra den där sunda vuxna säga olika klokskaper i ens öra.
Jag försökte faktiskt aktivt att frammana den idag.
Mm.
Men den var, det var som att jag hade två sunda vuxna som hade lite olika åsikter.
Intressant. Går det att gå in på lite vad de, vad diskuterade? Du hade liksom som en mamma och en pappa.
Det var så jävla dum grej så att jag kan inte gå in på det. Men däremot kan jag säga att en sak som blir svårare när man blir äldre är ju också att man oftast har väldigt mycket fler nära relationer. Alltså man bildar familj och sådär.
Just det.
Så blir ju... Alltså nu har jag ju 3 barn och sen så har jag en fru och sen inte bara mina syskon, 5 stycken som jag hade innan, utan jag har också deras respektive och deras barn som jag bryr mig jättemycket om, och sen så har mina föräldrar blivit mycket äldre och mer liksom hjälplösa.
Ja.
Så att det är ju som att man bär rätt många andra människors smärta också liksom. Det ingår ju i den här smärtan som det är att leva. Att så fort någon i det här gänget känner smärta så känner man ju också smärta.
Men det blir som att det, då gör det ont i en tentakel i en själv också.
Ja.
Och så är det ju.
Och så hade jag nog inte... Jo, alltså, då hade jag, men då hade jag mycket färre. Så det var ju rätt, inte lika stor sannolikhet att det skulle göra ont i någon tentakel just nu.
Nej. Nej, men där är ju att alltså, livets liksom väv blir ju allt mer komplex ju äldre man blir också. Och där tänker jag att det är ju ibland viktigt att man, nu säger jag emot mig själv lite grann, men om man tar den här liksom 20-åringen som bara kör för att han eller hon vet inte bättre liksom, och bara gör, går på instinkt och liksom vilja och sådär. Så då kan det ju också vara sunt att ibland inte lyssna på den sunda vuxna då, som är en del av den här komplicerade väven och, av livet och olika tentakler och känna massa saker och, men också försöka hitta tillbaks till den där unga osunda
ynglingen. Nu blir riktigt komplicerat här.
Och det där är väl också, när ska man lyssna på den sunda vuxna och när ska man lyssna på ynglingen?
Så det du säger till din unga kollega är att försöka hitta sin sunda vuxna, men till de som är vuxna så ska man hitta sin ystra yngling.
Nej, men det slog mig nu att det är ju inte bara den sunda vuxna som man ska lyssna på. Alltså det finns ju
en
dualitet i det här också. Alltså för att jag menar, den här ynglingen som man har inom sig också som spritter i bröstet. Som just i mitt fall, i det skede i livet just nu, så är det väl kanske inte lika mycket, lika stor vikt att det är vindstilla och tyst och liksom fördragna gardiner och att jag behöver kupa händerna runt öronen för att höra just den här ynglingen. Den gör sig liksom väldigt den gör sig väldigt hörd av sig själv. Så just nu så känner jag att jag måste väl kupa händerna och lyssna mer efter den sunda vuxna.
Okej, det behöver man lite balans mellan dem.
Ja, men ibland tänker jag att, och där måste man väl tänka vad man är själv i livet. Alltså så här, är jag i behov av en sund vuxen eller är jag i behov av en yngling?
Och det kan jag inte... Men jag gjorde idag som... Alltså det som funkade bäst, det var att jag tänkte med livet som jag tänker under lopp, alltså mitt senaste 10-kilometerslopp. Det blir rätt jobbigt och det är ganska svårt med tankarna, så att man får, om man springer på tillräckligt hög ansträngning så kommer det komma en massa jobbiga tankar som man försöker leda bort. Och det bästa sättet tycker jag är att tänka på någonting som är positivt då. Typ så här, ja men fan, benhinnan som jag brukar problem med, den är ganska bra. Jag är inte så antal som jag brukar. Jag känner mig lite starkare än den där personen som är bakom. Jag känner mig inte alls några magproblem som jag brukar kunna få. Sådana saker. Och så gjorde jag under löpturen, alltså som inte annan löpning, för jag sprang lugnt. Jag behövde ingen hjälp, men med livet. Att jag tänkte på, det är syrenen blommar nu. Nu har ju faktiskt Adrian somnat efter att han hade en jävligt jobbig period när han skrek innan han somnade. Ovanligt pigga ben. Förut så hade jag massa kläder på mig och så här packning i vagnen. Nu har jag gått ut utan någonting och halvnaken. Alltså då tänkte jag bara på sådana där saker. Och jag tror att allt är... Sen är det ju nog så här att alltså, om man inte känner den här smärtan som jag känner, som min bebis känner, som alla mina familjemedlemmar känner, så skulle man ju vara en väldigt konstig, typ lallande idiot.
Ja.
Och allting som är så otroligt vackert, det är ju vackert för att det finns någon slags fond som är totalt mörker liksom. Så att när jag pratar om, mest gör jag väl det i min andra podd, Springsnyggt-podden, om sånt som är vackert och sånt som är blommar och hänförelse och kalla bad och sånt där. Då är ju det som någon slags försöka säga till mig själv, alltså att fokusera på de sakerna som är bra, så att jag inte ska typ gå ner med liksom.
Det är liksom reliefen, den ljusa reliefen i den mörka fonden. Ja, men det där, alltså, jag håller med dig om det där, men det påminner lite för mycket om hur jag upplevde att mitt liv var innan jag gick in i väggen. Alltså att det var en Golgata-vandring med vissa glada inslag. Alltså jag vill
Nej, men så ser jag nog inte. Nej, men jag är ju, alltså...
Nej, men det slog mig nu.
Det är härligt. Alltså, men... Nej, gud, det kanske lät för mörkt då. Jag känner inte att jag håller på att gå in i väggen, det tror jag inte. Jag känner att det finns massa glädjeämnen och nyfikenhet på saker som händer och ska hända och liksom en enorm liksom kärlek till mina barn och sånt, så att det finns mening. Det känns absolut inte tröstlöst eller meningslöst.
Men fint att höra. Jag tycker det var vackert med livet, relief, ljus, mörkret. Åh, gud. Dualitetsavsnitt blev det här. Det tycker jag var jag gillade det.
Ja, jag med. Hoppas ni också gillade det. Annars får ni hoppas på bättre innehåll om en vecka.
Ja, eller lyssna på något gammalt avsnitt som ni tycker om.
Just det. Stort tack för uppmärksamheten.
Ha det bra.
Hej då. Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.